God morgon allesammans och välkomna till gudstjänst. Vi ska alldeles strax slå upp Romarbrevets första kapitel. Och där kommer vi att läsa verserna 13 till och med 16. Men innan vi gör det så önskar jag att vi tillsammans skulle kunna böja våra huvuden och be att Herren välsigna det här budskapet. Herre Jesus, vi tackar dig för denna morgon. Vi tackar dig för denna underbara söndag. Vi tackar dig för det fantastiska vädret där ute. Jesus, vi ber idag att ditt ord skulle vara rikt ibland oss. Vi ber Herre att din helige ande skulle levande göra det som vi kommer att tala om just nu. Herre, vi ber att du skulle vara med oss var och en. Och Jesus, vi vet att du är en personlig Gud. Du har gett oss var och en din helige ande som på ett återigen mycket personligt sätt kan upplysa oss om hela sanningen. Vi försöker att tolka ditt ord. Men den enda sanna rätta tolkningen som finns av ditt ord, den står du själv för. Vi hoppas och vi tror idag att vi ska komma så nära den som det bara är möjligt. Men Herre, vägled oss, guida oss, ta hand om oss. Tack Jesus för din församling. Tack Jesus för din kropp på jorden. Tack Jesus för den här platsen. Tack för varandra och den gemenskap som vi har, inte bara med dig, med vår egen vertikal, men också den horisontal som vi har med dig boende i var och en, varje unik lem i Kristi kropp. Herre, vi ber att du smörjer din tjänare denna morgon till att förkunna ditt ord så att det blir rikt, att det blir spännande, att det blir uppbyggande, att det blir uppmuntrande och att det också blir utmanande. Herre, tala till våra hjärtan denna morgon i ditt namn. Amen. Vi läser Romarbrevets första kapitel och verserna 13 till och med 16. Jag önskar inte att ni bröder ska vara ovetande om att jag har ofta haft i sinnet att komma till er. Men jag har hittills varit förhindrad för att jag också skulle få någon frukt också bland er, såsom bland andra hedningar. Och bara en kommentar som vi vill fälla in här innan vi läser vers 14. Ifall att ni har någon annan bibelöversättning, jag vet att många har Svenska Folkbibeln, och säger att det här var inte riktigt samma, så vill jag uppmana er eller informera er rättare sagt att det jag håller i min hand idag är reformationsbibeln. Så med det sagt så läser vi vers 14. Jag står i skuld både till greker och barbarer, både till visa och ovisa. Därför är jag redo, så långt det nu beror på mig, till att förkunna evangelium också för er som är i Rom. Ty jag skäms inte för Kristi evangelium, till det är Guds kraft i frälsning, för var och en som tror, först för juden, så också för greken. Bibeln är väldigt tydlig över att Gud inte har anseende till person. I Romarbrevet 2:11 står det att Gud är inte partisk. I Apostlagärningarna 10, verserna 34 och 35, så står det att Gud har inte anseende till person. Vidare läser vi i Galaterbrevet 3:28 hur det står att här är icke jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Och det betyder inte att Gud inte har en speciell plan för Israel på samma sätt som man har en speciell plan för församlingen. Det betyder inte att Gud inte har olika uppgifter och roller för män och kvinnor i samhället och hemmet och så vidare. Men det betyder att i honom så ärver vi samma eviga liv. Det finns ingen partiskhet. Han har inte anseende till person. Och jag vet inte hur det är med er, men jag kan minnas det här själv. Och jag är säker på att många av er kan det också. Men den glädje och den känsla som man får av att vara använd av Gud. Ibland kan vi tappa den. Jag kommer ihåg till exempel en gång för många antal år sedan. Jag hade aldrig fått leda en själ till tro. Jag hade sett andra göra det. Jag hade hört talas om det. Jag hade läst om det. Jag hade blivit uppmuntrad att frimodigt försöka göra det. Men det hade aldrig hänt. Och jag satt på en restaurang. Och det var ett par där, en kille och en tjej som samtalade med och jag vittnade för dem. Och märkte att de var väldigt, väldigt öppna. Och allt eftersom tiden gick så kändes det som att de är väldigt öppna. De är väldigt mogna för det här. Så jag sa, skulle ni vilja ta emot Kristus? Och de sa, ja, det skulle vi vilja. Och de böjde sina huvuden, jag böjde mitt huvud. Vi bad tillsammans i ett hörn av restaurangen. Och jag kommer ihåg den känslan av att jag blev använd. Därför att jag var så, ja, jag saknar något bättre ord, förvirrad. Därför att jag visste inte, jag trodde inte att Gud kunde använda mig. Visst, många andra, ja, det kan han göra. De jag läser böcker om och de människor jag har hört talas om, de som är exempel i mitt liv. Men att han skulle göra det personligen för mig, det hade jag väldigt svårt att tro. Och det var en fantastisk känsla att veta att jag är ett redskap i Guds hand. Och jag har blivit använd av honom. Men vi måste ställa den här frågan till oss själva då och då och på nytt. Hur kan jag bli använd? Därför att det finns tider, handen på hjärtat, som ni vet, då vi upplever att det här är någon slags utopi. Jo visst, det här hände för ett år sedan, 10 år sedan, 20 år sedan. Men idag, vi känner inte att vi är använda av Gud. Och jag vill tala om idag, vem använder Gud? Vem använder Gud? Och jag tror att med den titeln på budskapet så kan vi nog knappast hitta i Bibeln, vare sig gamla eller nya testamentet, ett bättre exempel än aposteln Paulus. Han skriver i 15:8. Första Korinthierbrevet 15:8. Han skriver där om sig själv och han säger att jag är som en född för tidigt. Vissa översättningar använder ett ofullgånget foster. Med andra ord, han var inte ens enligt honom själv redo för livet. Han var handikappad. Han var inte tillräckligt utvecklad enligt honom själv att göra det som han nu höll på att göra. Och i nästa vers så jämför han sig själv inte i ett fördömande ordalag. Men han bara konstaterar att han är den minste av apostlarna. Med andra ord, den som förtjänade att vara apostel minst, mänskligt sett, av alla. Men sen i vers 10 så skriver han några underbara ord som vittnar om hur han förstod detta, att Gud använder vem han vill på grund av sin nåd. Och där står det så här, jag är vad jag är på grund av Guds nåd. Jag är vad jag är på grund av Guds nåd. Han var fullständigt medveten om att hans bakgrund, hans kunskap, hans meriter, hans etniska bakgrund, du kan göra listan hur lång du vill, hade ingen betydelse. Utan Gud i sin nåd hade kallat honom att göra någonting som han aldrig någonsin skulle drömt om. Att han skulle göra i sitt liv. Och jag tänker på hur Bibeln är full av olika händelser. Som beskriver Guds suveränitet. Som beskriver hur Gud använder vem han vill, när han vill, hur han vill. Ta till exempel i Lukas 19:40. Så kommer fariserna till Jesus och säger att ska du inte säga åt dina lärjungar att vara tysta? Vi vill inte höra deras proklamerande. Och Jesus säger, jo visst, det vore enkelt för mig. Jag skulle kunna omedelbart säga åt dem att vara tysta och de skulle lyda mig. Men det skulle inte hjälpa er. För att om jag skulle be dem vara tysta, ja, då skulle Gud omedelbart låta stenarna ropa. Så Gud kan låta stenar föra fram ett budskap om han så önskar. Vi har ett annat exempel i Gamla testamentet som är förmodligen, åtminstone enligt min mening, kanske det mest humoristiska exemplet. I fjärde Mosebok 22 och verserna 28-30 så har vi en intressant man som heter Biljam. Och Biljam var på något sätt en slags profet. Han kunde se om framtiden. Han kunde göra uttalanden. Han kunde välsigna. Han kunde förbanna. Och detta var känt bland folket, eller jag ska säga folken. Och en främmande kung önskade att hyra in honom. Han sa, vi vet vilka gåvor, förmågor, talanger du har. Skulle det inte vara bra för dig, Biljam, att kombinera detta med att kanske tjäna lite pengar? Jag har ett litet erbjudande för dig här. Okej, låt höra. Och först så motstår han det här och han har ett argument och han säger nej, jag tänker inte acceptera det. För vad den här främmande kungen begärde, det var att han skulle gå och förbanna Israel. Uttala en förbannelse över Guds utvalda folk. Och vi vet att det är omöjligt. Hur ska vi kunna förbanna något som Gud har välsignat? Men likväl, efter en skicklig diplomati, en skicklig övertalningsförmåga, så lyckas man få med sig Biljam. Och Biljam säger, okej, jag ska gå och göra det. Och vi känner mycket väl till historien när vi kommer lite längre fram. När han ska uttala förbannelsen så kommer ur hans mun istället en välsignelse. Men innan vi kommer så långt så är Biljam på väg i sin dårskap ridande på en åsna. Och helt plötsligt så ställer sig Herrens ängel framför åsnan. Biljam ser det inte, men åsnan ser det. Och åsnan tvekar. Och Biljam blir upprörd. Och sparkar och slår på åsnan och säger att gå nu. Åsnan vägrar. Och helt plötsligt, och här kommer det humoristiska, så öppnar Gud munnen på denna åsna. Så hon talar med en människoröst. Vi vet att djuren har förmågor som vi ibland inte tror. Men tala kan de dock inte. Och i det här fallet så gjorde Gud ett suveränt ingripande för att få stopp på denne galne profet. Och han använde här en åsna. Så stenar och åsnor. Det finns till och med exempel i Bibeln. I andra, förlåt mig, första konungaboken 22. Och verserna 20-22. Där kung Ahab, en mycket ond kung i Israel, i högmod vill dra ut i krig. Han blir varnad av profeten Mika. Men han tar inte varningen på allvar. Utan han går. Och innan han kommer så långt så har ett antal falska profeter trätt fram inför honom. Och profeterat det han önskade höra. Att han skulle få välgång, framgång, seger i sin krigföring. Men vad händer då? Jo, innan det här händer så är det en ond ande, en demon, som erbjuder att gå in i Ahabs mun och bli en lögnens ande. Eller förlåt mig, inte i Ahabs mun utan i de här falska profeternas munnar. Och bli en lögnens ande så att Ahab tror på lögnen. Med andra ord, Gud låter oss förledas i proportion till hur vårt hjärta har avvikit från Gud. Och han ville inte höra Guds profet Mika. Utan han ville höra sina egna profeter. Allt eftersom det kliar i öronen. Och Gud lät en demon, en ond ande, ta kommandot över dessa profeters, falska profeters tungor och proklamera denna lögn som så småningom ledde till Ahabs död. Så här ser vi hur Gud använder stenar. Han använder åsnor. Han använder onda andar. Och nu menar jag inte att de onda andarna skulle kunna göra någonting som Gud inte har fullständig kontroll över. Men som instrument i sin suveränitet så gör han sådana här saker. Och jag säger dig detta bara för att Gud är inte på det sättet beroende av oss. Ungefär som att, aha, står inte den personen eller den kristne till förfogande, ja, då kan inte Gud göra vad han vill. Självklart kan Gud det. Gud har inga sådana begränsningar. Men Gud önskar av hela sitt hjärta att få använda församlingen som är hans kropp på jorden. Fullheten av den. En vers som vi citerar ofta i det sammanhanget i Efesierbrevet 1, verserna 20-23. Där finns fullheten. Och det är i första hand, även då han kan använda stenar och åsnor och till och med demoner för att framföra sitt budskap, om han så önskar. Men i första hand så vill han använda oss. Vi är hans barn. Vi är Kristi kropp. Vi är unika lemmar. Vi är en enhet, men vi är en oerhörd mångfald. Det är det som första Korinthierbrevet 12 talar om. Det är det som vi har predikat om de senaste fyra budskapen om Kristi kropp. Vi har gjort en serie över det som många av er kommer ihåg. Och det är underbart att se att Gud vill använda oss. Och ibland tänker vi, kan han? Vill han? Förmår han? Ja, han kan, han vill och han förmår. Därför att allt han vill, det är att vi gör oss tillgängliga för honom. Vet ni, ibland så talar vi om andlig tillväxt. Vi måste växa som kristna. Men vad handlar egentligen tillväxt, eller andlig växt, eller tillväxt, vad vi nu vill kalla det för egentligen? Jo, det handlar om förberedelse att bli använd av Gud. Det finns många exempel på detta i Bibeln, framförallt bland gamla testamentets profeter, hur förberedelsetiden var mycket längre än vad själva handlingstiden var. När de grep in i en situation där Gud la ett ord i deras mun, där de trädde fram inför kungen, inför folket, inför fienden, vad det nu kan ha varit. De perioderna var förhållandevis väldigt små, väldigt korta i jämförelse med förberedelsetiden. Och jag vill för ett ögonblick att vi funderar på förberedelse. Och jag vill göra det genom att berätta en enkel berättelse. Det var två skogshuggare. En var en ung man, den andra var en betydligt äldre man. Och de jobbade i skogen tillsammans, de var goda vänner. Men en dag så ville de utmana varandra på en tävling. Och de sa, okej, tävlingen går ut på att med yxan i hand fälla så många träd som möjligt på en angiven tid. Och den som har fällt flest träd, fått ihop flest stockar, den personen vinner tävlingen. Kort och gott och enkelt. Okej, båda antar utmaningen. Och de sätter igång. Och den här unge mannen tänker i sitt hjärta, inga problem, jag kommer att vinna. Jag är starkare, jag är yngre, jag är ambitiösare. Det här kommer inte att bli en svår match. Och han jobbade i sin anletes svett. Han högg och han högg. Och flera gånger under tiden han högg så tittade han lite åt sidan där hans kollega, tävlande kollega var. Och så såg han helt plötsligt att han satt ner. Vid flera tillfällen. Och han tänkte, desto bättre. Jag har räknat med att vinna det här. Men om man dessutom ska sitta och vila och pusta under tiden. Ja, då lär det inte bli en svår match för mig. När tiden hade gått så var det dags att räkna stockarna. Och till sin stora förvåning så ser denne yngre man att han hade fällt färre träd än den äldre kollegan. Och han kunde inte för sitt liv begripa hur detta var möjligt. Så vad gör han? Jo, han säger till den äldre mannen, hur är detta möjligt? Jag har jobbat hårdare, jag är yngre, jag är starkare, jag är ambitiösare. Du dessutom satt ju ner stora delar av tävlingen. Hur har det här gått till? Och den äldre mannen sa till den yngre, enkelt. Han sa, när du högg och högg och högg och du såg mig sitta ner, då slipade jag äggen på min yxa. Och han sa, det var därför att min yxa var så skarp som jag då lyckades skära, tänkte jag säga, hugga menar jag, så många träd. Fler än vad du gjorde. Trots att du använde långt mycket mera kraft. Tänk på hur detta är en bild av oss. Vi kan ha mycket kraft, egen kraft. Vi kan ha mycket ambition. Vi kan ha det ena med det andra. Men om inte vårt liv, som är Guds redskap, som är yxan i hans hand, om du så vill. Om inte vi låter oss själva skärpas och bli skarpa, då kommer vi aldrig att vara så effektiva som vi borde vara. Och jag tänker på vad det står i Ordspråksboken 27 och vers 17. Att järn skärper järn. En bild av hur vi i församlingen, unika lemmar var för sig, skärper varandra. Det finns så många oberoende kristna. Människor som säger att jag är en internetkristen, jag är en tv-kristen, jag är en konferenskristen. Men jag har ingen lokal församling. Men jag lovar, om vokabuläret må vara rätt, om man säger de rätta sakerna, om man har ett andligt vokabulär. Men jag lovar att jag blir inte skärpt i mina sinnen. Jag blir inte skarp i mitt utövande av gåvorna som Gud har gett mig att betjäna andra lemmar i Kristi kropp med. Om jag inte gör detta i en kontext som har med en lokal församling att göra. Jag tänkte på hur vi talar om andlig mognad. Och andlig mognad är ingenting annat än att vi är redo att bli använda. Vi är redo att bli använda. Och vi har kommit dit hän där Gud har fått slipa oss. Där vi har blivit skarpa och nu vill Gud använda oss. Och i Romarbrevet 1 som vi har läst här tidigare och vers 13, den första versen. Så ser vi hur Paulus önskar, eller uttrycker rättare sagt, en önskan att se de kristna i Rom. Han hade rest runt väldigt mycket bland olika hedna församlingar. Och han hade fått se Gud göra fantastiska underverk bland dessa människor. De tog emot evangelium, de tog emot heliga ande. Det byggdes upp kyrkor och bibelskolor och missionscenter och alla saker. Människor gick ut och budskapet spreds som en löpeld. Och nu önskar han också att få delge någonting till de kristna i Rom. Och han säger här i verserna 14, 15 och 16 tre olika saker. Och jag vill att vi tittar på dessa tre saker. Det första han säger, det hittar vi i vers 14. Och där säger han, jag står i skuld både till greker och barbarer, både till visa och ovisa. Ordet för att stå i skuld, det är i grekiskan ophiletes. Och det betyder att vara tvingad. När vi tänker på att vara tvingad, då tänker vi på något negativt, uppenbarligen. Men i andra Korintherbrevet 2, andra Korintherbrevet 5 och vers 14, så står det att Kristi kärlek tvingar oss. Och det är någonting annat. Paulus var så fylld med Guds kärlek att för honom så var det här ett väldigt positivt tvång. Han kunde inte göra någonting annat än att lyda Gud. Därför att den här drivkraften var så stark. Och han säger här, han talar om både greker och barbarer. Greker vet vi var och är ett folkslag. Men grekerna innan romarna regerade världen. Alexander den store känner ni till. Och de spridde sin kultur. Även i det romerska imperiet som tog över så var det den grekiska kulturen som florerade. Filosoferna och allt vad de hade. Och grek, det är liksom ett uttryck för en bildad person. En person som är kulturellt bevandrad. En person som är belevad. Och han säger här att jag står i skuld till grekerna. Men också till barbarerna. Och jag har hört, jag är inte riktigt säker på om det stämmer. Men det här har jag hört och fått förklarat för mig. Att barbarer, ni vet hur vi använder ordet barbar. Om någon inte kan föra sig i ett sammanhang och är liksom ouppfostrad och så vidare. Men det var grekernas term för, ska vi säga, folkslag som inte var greker. Eller åtminstone folkslag som inte var influerade och hade blivit påverkade av den grekiska kulturen. Och när de hörde de här människorna tala, det vill säga de talade inte grekiska, då tyckte de i deras öron att det lät som barbar. Och därför kallade de dem för barbarer. Folket som pratade lika illa som de uppförde sig ungefär. Och han säger, de sofistikerade och de osofistikerade spelar ingen roll. Jag vänder mig till båda. Han talar om visa och han talar om ovisa. Och vi skulle kunna göra den här listan lång. Och ibland så hör jag människor tala på det här viset. Man säger, jo men jag har ju då en speciell kallelse till medelklassen. Eller jag vänder mig till svenskarna. Eller jag vänder mig till invandrarna. Eller min speciella målgrupp är missbrukarna. Och så vidare och så vidare. Och det är absolut inget fel att ha fokus på en grupp på det sättet, om jag nu vet med mig att jag har någonting som kanske gör att jag kan nå dem. Det är inte det jag ifrågasätter. Men om vi så att säga i våra hjärtan sorterar upp människor och säger att nej, de bryr jag mig inte om. Men den gruppen är jag intresserad av. Då har vi missat något. Och vi vet att Paulus naturligtvis talade i en kontext där hans kollegor, hans apostlar, hans judiska bröder, eller apostlarna och hans judiska bröder, de hade otroliga fördomar mot folk som var icke-judiska. Och de hade många gånger, hade det inte varit för att Gud hade manat Paulus att gå ut, så hade de förmodligen aldrig knappast lämnat Jerusalem. Han var tvungen att sända en förföljelse där, som ni kommer ihåg i Apostlagärningen 8. För att de skulle spridas ut i världen. För att de skulle börja förkunna evangelium också till andra. Inte bara judar som var kringspridda, utan också hedningar. Och det tog lång tid innan poletten trillade ner. Och församlingen började att förstå detta. Men Paulus hade förstått det. Och han sa det. Han delade inte upp det. Han säger, jag står i skuld till de här. Jag känner mig tvingad. Det Gud har gjort för mig. Utan att begära någonting tillbaks. Med det i åtanke så kan jag inte låta bli. En annat än att gå ut och berätta för alla. Och jag tänker på ibland hur vi som kristna tänker så här i våra hjärtan. Vad kan jag få ut av kristendomen? Vad kan jag få ut av att vandra med Gud? Vad kan jag få ut av att gå med i en församling eller att tjäna i ett speciellt sammanhang? Och jag kan väldigt enkelt svara på den frågan. Och jag kan svara på den frågan med ett enda ord. Vad vi kan få ut av detta. Och det är död. Galaterbrevet 2:20 talar om detta. Död. Och någon säger, aha, vilket muntet budskap. Är det det vi ska förvänta oss av det kristna livet? Jag trodde att det var liv och glädje och frid och allt det här. Och att Gud bara vill vara snäll och ge goda gåvor. Jo, visst vill Gud välsigna. Visst vill Gud göra underbara saker för oss. Vi är hans barn. Men när jag säger död, så menar jag död till oss själva. Därför är det nämligen så att om inte vi dör, som det lilla vetekornet som läggs i marken, om det förblir ensamt, ja, då bär det ingen frukt. Men om det begravs i den mörka jorden, då kommer livet ut ur det och det bär frukt. Och samma sak är det för oss. Så länge vårt kött lever och frodas, då kommer vi inte att kunna vara använda av Gud. Så vi behöver dö till oss själva. För efter död kommer vad då? Uppståndelse. Efter död kommer vad då? Jo, liv. Men vi kan aldrig komma runt det här. Det är det vi försöker ibland. Så vad vi kan få ut av det kristna livet, ja, det är faktiskt död. Men en död som lever till liv och uppståndelse. Och Paulus, han säger att allt det som tidigare var det som han förlitade sig på, som hans kött förlitade sig på, det räknar han nu i Filipperbrevet 3:8 som dynga. Ganska starkt ord. Men han menar att det är helt och hållet värdelöst. Det kan inte användas av Gud. Men det är så vi tänker ibland. Att vi tar med oss det bästa av oss själva. Och så ger vi det till Gud. Och sen putsar han till det lite grann. Och så använder han det. Nej, Gud skapar allting nytt. Andra Korintherbrevet 5:17. Se, jag gör det mesta nytt. Nej, se, jag gör allt nytt. Och vi ska inte ignorera de behov som finns. Jag vet att de kan vara överväldigande när vi tänker på denna världens befolkning. Vi tänker på människor som lever under avgudadyrkans demoniska påverkan. Vi kan lätt bli missmodiga och deppiga. Men vår uppgift är inte att rädda världen och att evangelisera världen. Vår uppgift är att vara lydiga till den kallelse Gud har gett oss. Och i det sammanhang han har satt oss, där tjänar vi med ett glatt hjärta. Och den frukt han ger oss, det är vad han ger oss. Och den gläds vi i. Det andra måste vi lita på honom för. Och jag tänkte lite grann på hur ett äktenskap fungerar. I ett äktenskap så har vi rätten att vara svartsjuka. Med andra ord, det är inte okej om vår fru eller man, vilket det nu är lika lojal och öppen och hjälpsam och så vidare till någon annan. Därför att om de visar intresse och ger en del av sitt liv, en del av sitt hjärta till någon annan, då lever man inte upp till det löfte som man har givit. Att vi har gett oss själva helhjärtat till vår partner. Och på samma sätt är det att när vi blir troende, när vi blir frälsta, när vi svarar på Guds kallelse, ja, då har vi också lovat honom att ge oss själva till honom och till det arbete, till det verk som han utför på denna jord. Och om vi inte gör det, om vi vänder oss och tjänar någon annan, om vi flörtar med någon annan makt eller organisation, höll jag på att säga, men vad det nu kan vara, som erbjuder någonting i denna värld som inte har med Gud att göra, ja, då är Gud svartsjuk. Därför att han har lagt sin kärlek, han har utgjutit sin kärlek i våra hjärtan i Romarbrevet 5:5, så att denna kärlek ska tvinga oss att gå ut, att vi står i skuld till honom. En kärleksskuld. Att jag är så överväldigad över vad du har gjort. Hur skulle jag kunna göra någonting annat än att gensvara till denna kallelse? Och nu säger någon, står du och säger att vi alla ska bli som Paulus? Apostlar som reser världen över? Nej, självklart inte. Bakom Paulus stod massa människor som var förebedjare, som var givare, som var gästfria då han kom till någon plats, som tog hand om hans praktiska behov. Det finns massor av sätt. Alla är inte kallade att vara pastorer och evangelister och lärare och missionärer eller äldste eller diakoner. Men alla är vi kallade att ha en världsvid vision. Att nå kontinenterna, att nå länderna, att nå städerna, att nå folken, att nå de onådda. Självklart. Och står i skuld, vers 14. Det uttrycker en börda uppenbarligen. Det uttrycker känslor. Och vi ska inte säga, vi vet att känslorna inte kan tänka. Känslorna kan förleda oss om de inte är motiverade och tar emot ett initiativ från sanningen. Därför de kan lika väl gensvara till en lögn. Men när de tar emot sanningen, ja, då är de också använda av Gud på ett positivt sätt. Att vi kan bli liksom vidrörda i vårt inre. Ah, det finns ett behov. Gud lägger en plats på mitt hjärta. Gud lägger ett folk på mitt hjärta. Och det kanske är grannskapet. Det kanske är en stadsdel där jag bor. Det kan vara vad som helst. Men Gud lägger någonting på våra hjärtan. Vi står i skuld. Vi är tvingade. Inte på ett negativt sätt, men på ett positivt av hans kärlek. Och sen den andra punkten, vers 15. Så säger han, därför är jag redo, så långt det nu beror på mig, till att förkunna evangelium också för er som är i Rom. Han är redo. Först såg vi att han uttryckte en börda och känslor runt den bördan. Nu ser vi hur han uttrycker en vilja och en överlåtelse. Okej, Gud har manat mig. Gud har kallat mig. Gud har dragit mig. Gud har utmanat mig. Men nu är jag också redo att gå. Och det här ordet redo i grekiskan, prothumos, det betyder att vara framåt i anden. Så att han var verkligen framåt i anden. Ni vet det här uttrycket på svenska som vi använder ibland, mycket snack och lite verkstad. Jag bodde i Azerbaijan ett antal år, som många av er känner till, som missionär. Och jag var då under en annan pastor, en finsk man. Och han var verkligen en man som var redo. Han var framåt i anden. Och han var intressant därför att landet hade precis öppnats upp. Det hade varit en sovjetstat. Det hade varit stängt. De hade fått sitt oberoende från Sovjetunionen. De var fria. En helt ny nation. Och man var väldigt öppen. Man var väldigt öppen också för den kristna tron. Och det var fantastiskt att få tjäna där på den tiden. Och det hade anlett en massa missionärer från olika länder. USA, Korea, runt om i Europa. Folk hade kommit. Och jag ifrågasätter ingen av de här personernas motiv. Jag ifrågasätter ingen av de här personernas arbete överhuvudtaget. Men det var så intressant att se att de kom dit med en massa program, en massa olika filosofier hur man skulle missionera. Man hade möten, man hade konferenser, man till och med åkte till andra platser i världen och hade stora sammankomster när man diskuterade vad som skulle göras på plats. Men inget eller mycket lite hände på plats. Men den här mannen som jag jobbade med, han var framåt i anden. Och han, en del av er känner igen honom, pastor Matti Servio. Han arbetade. När andra diskuterade, då var han ute och gjorde. Och innan människor visste ordet av, så fanns det en stor församling med flera hundra människor. Vi hade en bibelskola som florerade. Och det kom folk från alla håll och lärde sig av Guds ord och som blev utbildade och blev så småningom ett ledarskap som senare tog över församlingen. Och jag säger bara detta, att Det finns en tid då vi med vår vilja och överlåtelse måste handla. Läs Hebreerbrevet 11 om troshjältarna. Så att Noa, han trodde Gud och satte sig ner och vila. Nej, det står att han trodde Gud och han byggde en ark. En troshandling. Sen står det om Abraham. Abraham var kallad. Och sen var det inte mer med det. Nej, det står Abraham var kallad och han lydde Gud. Med andra ord, att vår tro får eller för med sig praktiska konsekvenser. Ibland säger de, ja men det är ju logiskhet. Det finns väl inget som säger att vi måste göra någonting. Nej, måste inte göra någonting. Vi ska inte göra någonting i vårt eget kött. Men vi står i skuld till alla. Vi är tvingade av Kristi kärlek. Och vi är redo att bli använda. Att låta Gud slipa och skärpa äggen på yxan som vi är. Så att vi blir effektivt använda av honom. Så vi tänker och vi talar och vi drömmer och vi önskar. Och det är okej. Men vi behöver också handla. Tro är som att träna. Ju mer vi tränar, ju starkare blir vi. Ju mer vi använder tron, ju starkare blir den för främmande eller framtida händelser. Men vi ska gå vidare här och avsluta med den tredje punkten. Först såg vi hur han stod i skuld i vers 14. Nu såg vi hur han var redo i vers 15. Och nu i vers 16 står det: ty jag skäms inte för Kristi evangelium. Ty det är Guds kraft i frälsning. För var och en som tror, först för juden, så och för greken. Evangeliets kraft har ingen konkurrens. Guds kraft, uppståndelsens kraft, Romarbrevet 8:11 talar om hur samma kraft bor i oss som uppväckte Jesus Kristus från de döda. Evangeliets kraft, i Romarbrevet 1:16, har heller ingen som helst konkurrens. Religioner, filosofier finns i en stor mångfald. Och de kan låta bra och de kan stimulera intellektet. Och de kan ge möjligen ett tillfälligt mänskligt hopp. Men bara evangeliet kan ge ett gudomligt och evigt hopp. Så evangeliet har kraft. Det här evangeliet predikades i det forna romarriket som Paulus for runt i. Och vet ni, romarna, de hade en oerhörd kraft, en oerhörd makt. Och de kunde verkligen försvara sitt territorie. De hade en kulturliv, ett nöjesliv, de hade en slags demokrati. Hur pass bra den var kan man diskutera. Men det var ett väldigt sofistikerat samhälle, välutvecklat samhälle. Men ändå så hade människor aldrig ett hopp. Åtminstone inte ett evigt hopp. Och detta var vad evangeliet erbjöd dem. Och Paulus säger, jag skäms inte för detta. Och jag vill avsluta med att berätta en episod i mitt liv. Jag kom till tro ganska tidigt i mitt liv. Och det är jag glad för. Men på något sätt så var det så att jag tyckte att vara kristen var av många ansetts ganska töntigt. Så borde jag verkligen vara kristen? Ja, det var jag, för att jag hade ju tagit emot frälsningen och jag ville givetvis vara med Gud. Men Jag kunde inte vara öppen om det. Så jag gjorde allt för att dölja det. På ett eller annat sätt så försökte jag att undvika de här samtalsämnena. Jag försökte låtsas som ingenting. Och om någon frågade någonting så försökte jag bara att på något sätt snacka bort det. Och jag vet inte, det blev bara jobbigare och jobbigare och jobbigare. Och så här var det under hela min tonårsperiod. Och även en bit in i runt 20-årsåldern. Och jag kommer ihåg en lite rolig episod. Och min fru är inte här nu så jag kan berätta det här. Men jag var ute med hade en jättefin bil. Och det var några tjejer som åkte med i bilen. Och jag hade naturligtvis ingen avsikt, cool som jag var, att berätta för dem att jag är kristen och jag tillhör faktiskt en församling här i stan och så vidare. Men helt plötsligt så glider vi genom stan. Och mitt där i folkvimlet så kliver det ut en kille mitt i gatan. Och jag känner igen honom, en kille från församlingen. Han stoppar mig, han kommer fram till förarsidan. Och jag är tvungen liksom att veva ner rutan. Och så säger, hej, hur är det? Bla bla bla. Och jag tänkte liksom, jag dör. Därför, vad kommer han att säga? Jo, han säger naturligtvis, vad kul liksom. Och, men vi har inte sett dig i kyrkan på ett tag. Och hela den här biten. Och jag trodde jag skulle sjunka genom jorden. Och jag tänkte, men så här ska det ju inte vara. Bibeln talar om att vi ska vara frimodiga, vi ska vara öppna, vi ska inte leva några dubbelliv, vi ska inte skämmas för evangelium. Vet ni, jag gick i kyrkan, även under den här perioden. Men jag cyklade alltid. Och jag kan ge er skälet till att jag cyklade istället för att åka bil. Först hade jag inte körkort, men när jag blev 18 så hade jag körkort. Och det fortsatte under en tid. Jag cyklade av den enkla anledningen att en cykel var mycket enklare att gömma än en bil. Så att jag kunde gömma cykeln. Så att ingen skulle råka gå förbi och se. Ja, men det är ju hans cykel, om de nu skulle känna igen det. Är han där? Är han i kyrkan? Eller förlåt mig, bilen. Men samma sak med cykeln. Så jag gömde cykeln. Ställde den i någon liten park eller någon liten skog nära. Och så gick jag sista biten. Smög mig in och så vidare. Hoppades att ingen skulle se mig. Men sen kom det en dag. När jag var på en kryssning i Västindien. Och på natten så i det fina månskenet och stjärnklara himmelen så låg jag i en solstol. Och för mig själv och funderade. Och jag tänkte liksom, det måste bli ett slut på detta dubbelliv. Jag måste våga tro. Eller tro vågade jag. Men jag måste våga proklamera det. Och varför skulle jag inte göra det? Och jag bestämde mig att jag måste stå upp för detta. Och när jag kom tillbaks så gjorde jag det. Jag var öppen med att jag gick i kyrkan. Jag var öppen med alla de här sakerna. Det var inte det att jag levde på ett sätt ett dåligt liv. Men jag ville liksom på något sätt undvika det här. Jag ville inte att folk skulle veta om det. Och vet ni, det var som en kvarnsten hade tagits bort från mig som jag hade haft över mig. Det blev lättare att andas för att jag började nu att proklamera. Vi skäms inte för evangeliet. August Strindberg, en av Sveriges mest kända författare. När han dog så står det på hans kors, eller förlåt mig, på hans gravsten. Ungefär, parafras. Var hälsad kors, mitt enda hopp. Evangeliet så enkelt. Han skrev ibland i sin litteratur saker som inte var alls för positiva till Gud och den kristna tron. Men uppenbarligen så fanns det inget hopp i allt det han trodde på, allt det han gjorde. Men han hade ett hopp om korsets kraft att uppväcka honom igen ifrån de döda. Och han skrev så. Och jag tänker på hur Paulus säger i första Korintherbrevet 2:2. Ty jag har bestämt mig för att bland er inte veta av något annat utom Jesus Kristus och honom så som korsfäst. Vi behöver inte veta så mycket. Vi behöver inte ha ett högt IQ. Vi behöver inte vara intellektuella. Vi behöver inte ha en massa högskolepoäng. Även om dessa saker naturligtvis också kan vara använt till Guds rikes utbredande och förhärligande. Men om vi vet att Jesus Kristus är Guds son. Om vi vet att han blev korsfäst och dog och uppstod från de döda. Då vet vi tillräckligt. Om vi tror på det. Om vi proklamerar det. Om vi inte skäms för det. Ja, då har våra liv kraft. Och vad gör vi med resten? Alla frågor som jag inte kan svara på. Psaltaren 131:1. B-delen, 131:1, B-delen saltare. Jag umgås inte med stora ting, men sådant som är mig för svårt, var kung Davids ord. han också, liksom Paulus, fokuserade på enkelheten. Och det får vi också göra. Vi står i skuld till alla människor. Kristi kärlek tvingar oss att gå ut med evangelium och vara aktiva i vårt kristna liv. Och vi är redo att göra det. Vi är villiga på det praktiska planet. Och vi skäms inte för det budskap som Gud har gett oss. Vem använder Gud? Alla. Han använder Paulus, han använder dig, han använder mig. Och vi tackar Gud för det. Jesus, vi ber att du välsignar de tankar vi har framfört. Tack Jesus att du använder oss alla. Och om vi känner idag att vi av någon anledning har tappat den här glädjen, så ber vi att du ger oss den återigen på ett underbart sätt. Vi ber i ditt namn, Jesus. Amen.